om du berättar hur tidigt eller sent du gick och la dig igår, så testar vi hur ljudet slår här lite bara.
Jag tror jag släckte lampan någonstans vid 23:30 och sen ofrivilligt så väckte någonting mig före klockan 6.
Ja, det ser ut som en vardag här också. Mm. Kan du bara prata lite om hur ljudet slår in i alla fall?
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Carl! Du skymter!
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner bara.
Hej och välkomna till Nedsläpp Brynäs. Dags för nytt avsnitt, det andra den här veckan till och med. Idag slösar vi ingen tid på intron, för vi har väl nämligen en av som kanske Gävles mest upptagna personer just nu i studion. Förutom undertecknad Erik Karlsson och Daniel Sasse Sandström, så finns också Brynäs klubbchef Håkan Svedman här. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, det har inte varit helt lätt att få hitta in i det till den här typen av intervjusituation. Hur stressigt är det på jobbet?
Det är lite mer än vanligt, det får väl vara ärlig och erkänna. Det har ju varit... Det är kolossalt intensiva dagar och mycket blir bortprioriterat, vilket känns tråkigt. Jag fick den här förfrågan av er tidigare och tyvärr inte kunnat för nu, men det är så det är.
Det förstår jag. Du kommer direkt från ett medlemsmöte igår kväll. Kan vi börja lite där? Hur var det att hålla det här medlemsmötet i ett sånt här läge?
Ja, det känns ju bra att få träffa medlemmarna. Det var osedvanligt många. Jag vet inte exakt hur många som dök upp i slutändan, men det var i alla fall över 500 anmälda. Väldigt, väldigt mycket frågor, och tidsåtgången var ju en och en halv timme, så det är klart att vi skulle säkert kunna hållit på betydligt längre och svara på frågor. Sen är ju situationen vi har försatt oss i Brynäs är ju lite utmanande, så jag har djup respekt för väldigt många olika uppfattningar just nu, och det präglade också mötet med mycket positivitet men också en del kritiska frågeställningar, och någonstans är väl det föreningsdemokratin som den ska vara, att frågorna lyfts och vi försöker svara efter bästa förmåga.
Mm. Tjena Håkan, nu får jag prata också. Ja,
välkommen in i spelet.
Tack så mycket. Jo, men det har ju sipprat ut lite grann runt det där mötet, att du var ganska direkt i ditt anförande lite grann där som du höll. Hur tänker du runt det? Har du gnälls det för mycket?
Jag tänker så här, att vi har ju trots allt året, kan man säga, inte slut som sådan, men säsongen är över. Vi har ju misslyckats på det sportsliga planet, speciellt för herrlaget. Sen finns det ju andra delar som jag tycker att vi har gjort ganska bra. Och så är det väl i en verksamhet. Jag tror att i det här läget när vi ändå har för första gången på 63 år ramlat ur SHL och vi har den här typen av möte, då tror jag det är viktigt att jag försöker och att vi försöker vara tydliga med vad vi tycker, tänker och hur vi ser på saker och ting. Jag tror att det sämsta det är att bli defensiv, och sen ska man naturligtvis alltid lyssna på vad människor tycker och tänker. Men jag har ju ett behov att försöka få uttrycka hur jag ser på verksamheten, vilka prioriteringar jag tycker är viktiga och vilka utmaningar jag tycker föreningen har. Sen är det ju upp till medlemmar, anställda och andra och utvärdera huruvida man håller med mig om det eller inte. Och skulle det komma till den punkten att styrelsen inte är enig vad jag tycker och tänker, då får jag ta konsekvenserna av det. Men jag tycker att det vore lite fegt att inte uttrycka vad man tycker och tänker, och det försökte jag göra i mötet igår så rakt och ärligt och tydligt som jag kunde.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Många har ju åsikter såklart om Bilias verksamhet. Det är ju inte konstigt med den storlek som föreningen ändå har. Kan man liksom kräva att en klubbs och medlemmar i en så stor klubb kan på något sätt enas mot ett gemensamt mål, eller måste man leva med den här typen av lite splittring som jag ändå upplever att det har varit?
Det är en jättebra bra fråga. Det här är ju en verksamhet som engagerar. Brynäs engagerar ju runt om i hela Sverige och här i Gävle. Det vore ju fullständigt onaturligt om det inte fanns olika uppfattningar om hur verksamheten ska drivas och utvecklas. Det tycker jag är både sunt och välkomnande. Sen någonstans så blir det ju vi är ju ett antal människor som ändå har fått ett uppdrag att försöka leda föreningens verksamhet. Och då tycker jag, för att vara tydlig mot medlemmarna, så behöver ju jag och vi uttrycka hur vi ser på verksamheten på bästa tänkbara sätt. Det ger ju också människor ännu mer möjlighet att ha en uppfattning om verksamheten och hur den leds. Så jag tycker inte det är något konstigt egentligen.
Ja, när du är här så är det ju ett ämne man vill prata mer om än annat, och det är ju pengar. Mm. Kanske det ändå trots allt den rollen du sitter i som där du har allra bäst svar att ge oss, tror jag. Jag tänkte innan vi börjar blicka framåt och vad hela den här degraderingen innebär, så ska vi kanske blicka lite bakåt. Du flaggade någonstans under pågående säsong här för att klubben var på väg mot ett ganska kraftigt minusresultat på 8 miljoner var det då som var liksom prognosen. Kan du berätta lite hur läget är där? Har det förbättrats något?
Läget är bättre. Jag är tämligen trygg med att vi kommer att landa in på ett bättre resultat än vad den prognosen visade. Sen är vi precis i slutskedet nu. Vi har ett par veckor kvar av den här säsongen och det här verksamhetsåret. Och nu ska vi ju på något sätt stänga ner böcker. Och det är kostnader, landar de på nästa år eller på det här året. Och jag vill vara lite försiktig när jag säger för mycket. Men situationen ser bättre ut nu än vad de gjorde vid den tidpunkten. Vad den exakta siffran kommer att landa på, det kan jag inte säga. För det vet jag faktiskt inte. Utan det kommer att visas inom ett antal veckor.
Pratar vi liksom att det skiftar någon en miljon hit eller dit, eller är det liksom mer substantiellt än så?
Förhoppningsvis lite mer, ja. Men mer än en miljon. Men återigen, det är ett sånt här tillfälle. Den siffran nu, så blir den säkert fel. Och så ska jag svara på den frågan. Så jag väljer att inte säga siffran. Men jag kan säga så mycket att det ser bättre ut. Och det är jag glad över.
Det var ju en del då när ni liksom flaggade upp för det här. Då var det ju mitt i de här höga elkostnaderna som liksom man inte riktigt visste hur länge det skulle pågå. De har väl dämpats något. Och sen pratas det om en del elstöd. Kan det vara så att ni också får tillbaka ytterligare av de här minusposterna framåt på något sätt? Har ni fått något?
Nej, vi har inte fått något elstöd i det här. Utan det får vi också se när de pengarna kommer in. Vi har ju förväntan och förhoppning på att vi ska få stöd el. Men det har vi inte fått än. Så när jag pratar om de här siffrorna så är de inte inkluderat ett elstöd.
Ni har ju, vad jag förstår, kommer behålla isen i B-hallen under våren och försommaren, va? Det stämmer.
Ja, under en period. Jag törs inte säga exakt hur lång tid och när det startas upp. Det vet jag faktiskt inte.
Har ni råd med det, tänkte jag säga?
Nej, men det är också en utvärdering som man behöver göra. Det är ju alltid de här övervägandena, de sportsliga delarna kontra kostnader. Sen är det ju så att det är inte bara vi i Brynäs som använder den här. Så vi har också möjlighet att hyra ut B-hallen och få in lite pengar. Så det har varit en ekonomisk aspekt med beslutsfattande hur länge vi ska köra och när vi ska starta upp. Och ja, det är den bedömning som är gjord. Så den är baserad på flera olika saker.
Du, vill titta till nästa säsong då. Hur mycket mindre intäkter räknar ni med?
Ja, centralt så rör det sig om ungefär 40 miljoner som man får mindre via Svenska Hockeyligan. Så det är ju, och samtidigt så är förväntningarna på den verksamhet vi ska bedriva ungefär de samma. Vi har lika många dam- och herrmatcher. Våra partners har förväntningar på att vi ska leva upp till de avtal och överenskommelser vi har. Publik som kommer till matcherna vill ju ha en lika bra och helst ännu bättre upplevelse. Arbetsuppgifterna minskar ju inte, och det är ju det som är den stora utmaningen. Hur ska vi på något sätt kunna upprätthålla en så bra verksamhet som möjligt trots det ekonomiska tappet? Så det här är, jag tror att vem som helst som befinner sig, vilket företag som helst, då ser att en så stor andel, om vi ser att föreningen omsätter ungefär 120 miljoner och 40 miljoner försvinner, då förstår alla att det här är tufft. Sen är det klart att en stor del påverkar ju sporten såklart med avtal till spel och annat, men det är ju ändå väldigt mycket mer pengar som vi måste på något sätt hitta lösningar på.
Men de 40 miljonerna som försvinner från centralt, det är ungefär så mycket mindre intäkter ni räknar med, eller kan ni liksom hålla emot på andra fronter i intäktsströmmar så att säga?
Det är ju lite gungor och karuseller, om man får uttrycka det så. Vi ser ju att vi har ett väldigt så här långt när det gäller bland annat loger, partnerskap. Vi är säkra på att några kommer att lämna. Det tror jag. Man är besviken på att vi har åkt ur SHL, och det är en anledning till att man inte tycker man vill stödja Brynäs. Men på åt andra hållet så är det ju stora flertalet säger precis tvärtom. Det är ju faktiskt de som går in med mer pengar redan än vad man har gjort tidigare för att man vill stötta föreningen. Vi har mellan 1500 och 200 000 nya medlemmar exempelvis som vill in i klubben och stötta. Vi har, man vill bidra kanske via fansens värvning, eller man vill bidra på andra sätt. Så det är ett väldigt stort stöd, skulle jag vilja säga, från privatpersoner runt om i Sverige. Så att jag hör att det här blir ett långt svar på en kort fråga. Men när man slår ihop det så har jag förhoppningar om att den lokala delen ska kunna bli lika bra och kanske rent av lite bättre, vilket jag tror att vi kommer att behöva. Så det är verkligen positivt.
Ja, absolut. Det är ju en som vi återkommer lite till de här fansens värvning och sånt lite senare, tror jag. Men det man pratar i den stora posten som du säger som rör sig är ju spelarbudgeten. Mm. Det finns ju alltid liksom uppskattningar och det, vad man inkluderar i det, men någonstans runt 50 miljoner är väl en sån här siffra som många SHL-lag ligger på och som vi antar att även Brynäs återfinns kring, lite beroende på vad man räknar in. Men vad skulle du säga, hur mycket mindre blir den i procent, om vi säger så, till nästa säsong?
Ja, någonstans när vi börjar kalkylerna då räknade vi någonstans med halverat från början. Sen så i takt med att ekonomin växer fram för varje... Vi vill ju inte heller överskatta vår ekonomi, utan vi vill vara ärliga och raka. Det viktigaste, det får man ju inte glömma bort. Jag har ett ansvar, styrelsen har ett ansvar att se till att föreningen inte... Att vi överlever existentiellt rent ekonomiskt. Det får man ju aldrig äventyra. Så någonstans får ju spelartruppen också i slutändan vägas lite grann utifrån hur faktiska intäkterna kommer att se ut. Så vi har inte satt en exakt siffra. Vad vi har gjort är ju att vi har gett, om jag får uttrycka det så, Johan med stöd av Erika, mandatet att ha ett visst belopp att kunna jobba utifrån. Och sen så får vi avvakta och se nu hur mycket intäkter får vi in, hur lyckas vi med andra kostnader och sådär. Så det kommer att justeras, det är jag helt säker på.
Men då har de har en, så att säga, utgångssumma som är i runda slängar hälften av det de har haft att jobba med
tidigare. Ungefär ska jag säga.
Mm. Och sen får man justera det utifrån hur bra resten av...
Ja, det är ju så. Mm. Jag tror att vi har ju följt... lite grann hur Djurgården jobbar, hur HV gjorde när vi tittar på Mod och Björklöven. Vi försöker ju ändå benchmarka så gott vi kan utifrån hur deras ekonomi och spelartrupper ser ut. Och så har vi haft det som ett riktmärke, och målbilden här, den kan jag komma tillbaka till många gånger som helst. Ambitionen är att komma tillbaka direkt. Och då är det självklart så att när vi ska prioritera i vår ekonomi, då är prioriteringen att få ett starkt herrlag. Det ligger högst upp på listan. Och sen kan vi ju inte äventyra all annan verksamhet för det, utan det är ju fortfarande en helhet vi jobbar med. Och Johan kände sig trygg med den ekonomiska ramverket han har fått för att kunna bygga en bra spelartrupp, och det, där är vi just nu.
Hur mycket har han bränt av de här pengarna på de ja, som ni har förlängt med?
Varje spelare, det är ett Excel-verktyg, det hoppas jag är världens mest hemliga. Nej, men det är klart att för varje spelare vi tar in så får man ju hela tiden räkna hur får vi ihop resten då. Ja. Så det är klart att vi kan inte bara ha spelare som Johan Larsson i truppen, för det har vi inte råd med. Men å andra sidan så är ju vissa spelare blir så extremt viktiga, så då väljer vi också att försöka lägga lite mer pengar där. Sen blir det naturligtvis, ju längre säsongen kommer, så måste vi också ha, om man uttrycker det så, spelare med lägre ersättningar, annars får vi inte upp totalen.
Men det finns lite olika uppgifter om att en del säger att de ändå ligger... De här som har förlängt nu, Johan Larsson, Rudin, Bertilsson med flera, ligger naturligtvis, förstår ju alla, mycket lägre lön än de hade föregående säsong. Men att de ändå ligger rent, om du tittar allsvenskan generellt, väldigt högt. Men då finns det en annan del som säger till mig att nej, men de har gått ner så mycket så att, för det är inte alls pengarna det handlar om. Vad kan du säga liksom? Jag vet att du inte vill prata så mycket om löner, men ungefär liksom.
Jag går inte in på enskilda ersättningar såklart, men det jag kan säga är att de här spelarna som vi pratar om, som har förlängt, de har gjort stora uppoffringar ekonomiskt för att spela kvar. Mm. Det kan jag säga. Vi hade ju inte kunnat tagit den här typen av spelare med den här kvaliteten från en annan förening till den här ersättningen. Helt omöjligt.
Hur många, för nu har det byggts med de flesta kontakt som har skrivit hittills. Fram tills igår egentligen, Anton Johansson presenterades, har ju varit tunga pjäser från Brynäs som förlängt. Och som ändå får, så att jag antas ligga, kanske inte Theo Lindstein, men majoriteten med liksom ett ganska högt löneutgångsläge. Hur många sådana spelare, har du någon uppfattning om hur mycket, finns det rum för fler av den typen av tunga spetsvärvningar på allsvensk nivå då?
Ja, det har vi.
Då står ni ändå ganska, det känns ändå som att ni står ganska väl rustade för 25 miljoner. Om vi nu lek med den siffran i någon slags grundläge, det är ju en väldigt hög allsvensk budget.
Ja, nu ska vi vara noga, tar vi till protokollet att det var din siffra, ja, inte min. Men vi tycker att vi har, och det är klart att om, säger så här, att för varje enskild spelare vi skriver ett avtal med, så blir ju 5 000 kronor i månaden, 10 000 kronor mer i månaden, det blir väldigt mycket när du slår ihop det i totalen. Och här vill jag ge Johan ett enormt mycket cred. Han är oerhört duktig på de här typen av dialoger, samtal och förhandlingar med agenter och spelare. Men i slutändan så ska ju en enskild spelare också acceptera ett erbjudande och köpa in på det här. Och återigen, vi hade inte haft utrymme för att ta in kanske fler spetsvärvningar, om vi får använda det uttrycket, om inte de spelare som nu hade skrivit på avtal hade tagit ett väldigt stort ansvar för vår totala ekonomi.
Vi pratade lite om fansens värvning här. Ja. Du var ute och träffade ett gäng igår, Sasse. Som,
ja, faktiskt. Ett gäng hantverkare som jag tänkte skriva ihop en text om. Som kör lite ett upprop, va? Som vill, ja. De vill hamra in en summa var till en värvning helt enkelt. Eller kanske flera värvningar. De vill hjälpa till med ekonomiska medel. Till då det här fansens värvning som har legat lite... Den finns ju kvar i Swish-kontot, vad jag förstår, men... Själva kampanjen är ju ingenting ni marknadsför på det sättet, va? Men vad tänker du runt att enskilda och även företagare går ihop, går samman, uppmanar andra att bidra för att Brynäs ska komma tillbaka? Vad tänker du runt det här?
Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag finner knappt ord över att människor har så starka känslor till den här föreningen. Att man är beredd att lägga pengar från sitt företag eller sin privatekonomi. Många av de kanske företag eller de enskilda individer kan ju ha det ganska tufft ekonomiskt, och ändå väljer man att lägga pengar till Brynäs. Det är ungefär samma känsla som jag hade efter sista matchen mot Malmö, när publiken står kvar och applåderar. Alltså det ser ni nästan på mig, jag är nästan lite tårar när jag tänker på det. Alltså det är för mig otroligt stort. Sen är det ju, tror jag, det är viktigt att vi som jobbar i klubben hittar, vad ska vi säga, sätt Och så att man kan göra det här på ett enkelt och konstruktivt och bra sätt när man vill hjälpa till. Och det jobbar vi mycket. Det hoppas vi kunna komma ut och berätta lite grann om hur vi skulle vilja strukturera det, för att det ska bli tydligt och enkelt för människor att, som vill hjälpa till, att kunna hjälpa till.
Konstaterade att i någon Facebookgrupp här igår att det är, alltså, utan att det har skett någon som helst marknadsföring för fansens värvning sen uttåget, har kommit in ungefär 80 000 kronor, och det är innan vi i alla fall pratar om det här sista uppropet. Vill ni använda er av den här fansens värvning, Swish-kampanjer och den här liknande sätt, liksom mer offensivt, om du förstår vad jag menar? Jag har sett Södertälje har gjort en liknande satsning här nu för att få hem några återvändare, så att säga, i sin sportiga satsning. Det är en avvägning det där, så att säga, hur mycket man vill jobba med det.
Jag låter kanske tråkigt, jag kan inte riktigt svara på frågan hur vi ska hantera det på ett bra sätt. Jag vet att den kommersiella gänget jobbar ju med att hitta strukturer och sätt så att människor känner att okej, om jag bidrar med det här, hur liksom används pengarna? Så vi har ett jobb att göra själva innan jag egentligen kan svara. I grund och botten kan jag bara säga att jag är oerhört positivt att människor vill hjälpa till. Och sen ska vi hitta sätt som gör att man känner sig trygg naturligtvis med att om jag gör det här, hur används då de pengarna? Så det finns många sådana frågor som jag tycker är viktiga för förtroendets skull.
Det finns ju fler delar än SHL-budgeten. Eller SHL, nu säger jag SHL. Hockeyallsvenska budgeten. Oj, oj, oj. Ja, du ser.
Det är svårt det där. Det är 63 års vana att säga SHL, så vi får väl köpa att det tar en stund.
Ja, men SDHL-satsningen. Hur händer det någonting med budgeten kring SDHL-satsningen? Det är ju något lag som har levererat på hög nivå under lång tid.
Mm. Ja, det är klart det gör. Alltså det går inte att göra. Vi kan ju inte... Om vi skulle göra så, men jag får vända på resonemanget, att vi bara skulle ta de här 40 miljonerna vi pratar om, nu är inte exakt det, men vi använder det som en arbetssiffra. Skulle vi bara lägga det på härlag, det skulle ju inte gå. Så det är klart att alla andra delar, kansliverksamhet, ledare runt omkring, kostnader för resor, mat, damverksamhet, alla delar påverkas ju. Så det är klart att damernas budget också påverkas. Men ambitionen och tydligheten tycker jag är väldigt klar från styrelsens sida, att vi vill ju ha ett konkurrenskraftigt lag inom svensk damhockey också. Vi har en position där som vi vill bevara och försvara. Men vi behöver också ha tillräckligt mycket pengar för att ha en förutsättning för att komma tillbaka till SHL. Så det är det här vi dribblar med varje dag. Men de blir inte opåverkade av det här.
Men får jag bara flika in en grej där. Alltså, men vi säger så här, men det finns ju i alla fall de som tycker att skrota damlaget, satsa bara på här laget, möjligen juniorlag. Hur mycket pengar skulle ni tjäna, eller förstås spara in, eller hur man nu ska uttrycka det, om ni skulle göra så? Nu vet jag att ni inte ska det, men om. Vad pratar man om för summor?
Jag tycker det här är en relevant fråga, eftersom den till och från ställs. Det här är ju, tycker jag, och här är jag lite självkritisk faktiskt, att min förmåga, och det kanske går igenom i den här podden också, att jag inte lyckas beskriva det på ett bra sätt, det får vi se. Men någonstans så är det är på det här viset, att de flesta som lägger pengar i Brynäs IF idag, det finns ett antal eller ett fåtal, eller vilket man nu ska säga, som nästan uteslutande engagerar sig i Brynäs IF för att vi ska vara framgångsrika via vårt herrlag. Det finns också de som mer eller mindre uteslutande lägger pengar för att det ska gå till damhockey. Det finns några som lägger ekonomiskt stöd för att det ska gå till vårt sociala hållbarhetsarbete. Men huvuddelen av alla, de är partner till Brynäs IF. Huvuddelen av alla partners, de lägger pengar till Brynäs IF och stöttar helheten av det vi håller på med. Jag tror, eller övertygad om, att om vi inte skulle ha damhockey i vår verksamhet, då skulle de totala intäkterna minska till den omfattning att vi inte skulle kunna lägga de pengar vi lägger på vårt herrlag idag. Det är ganska tydligt. Skulle vi inte ha vårt sociala hållbarhetsarbete? Det här tycker jag är en ännu mer frekvent fråga. Tar en bra start och arbetet där? Tar det ekonomiska resurser?
Det var min nästa i listan.
Ja, men nu är jag uppvärmd här. Alltså, nu kör jag på. Nej, men tar det ekonomiska resurser? Tar det för mycket syre? Tar det för mycket energi från verksamheten? Jag tycker att det är relevant att frågorna ställs. Och jag försöker så att jag kan svara tydligt på det. Hade vi inte lagt kraften på, som vi har gjort, att vara en, om jag får uttrycka så, en modern verksamhet som jobbar med både herrar och damer, socialt hållbarhet. Det gör alla elitklubbar idag. Alla elitklubbar i svenska, inom svensk hockey och svensk fotboll gör det. I lite olika omfattning och med olika inriktningar. Och man gör det för att det är rätt sak att göra. Men också för att företag runt omkring ska gå in och stötta verksamheterna. Så på totalen så tjänar Brynäs IF på att ha den här totala, alla de här delarna tillsammans.
Men när det gäller en bra start, vad har Gävle kommun sagt? För kan du berätta lite, hur ser det ut? Kan man säga att Gävle kommun går in och någonstans, nu gör jag sådana här tecken i luften som man inte ska göra i radio, men, men alltså betalar de som är anställda för att jobba med en bra start?
Gävle kommuns, där har du en av de partnerskapen som är väldigt unikt. Gävle kommun, de lägger uteslutande pengar till Brynäs IF. Förutom att det finns ett visst elitstöd som man har när man kommer upp på en viss nivå. Det gäller Gävle IF eller Brynäs och säkert flera. Jag har inte koll på vilka som får ta del av elitstödet. Men om man räknar bort det elitstödet så är ju det avtal vi har med Gävle kommun direkt kopplat till en bra startsverksamhet. Vi har dialog med kommunledningen och de som sitter i styrgruppen där. Att vi behöver bli ännu bättre på att redovisa exakt hur de pengarna används. Det behöver vi göra för kommunens invånare, för människor som frågar. Och det finns inte den minsta otydlighet i att de pengarna går direkt dit. Det Gävle kommun gör går inte till hockeyverksamhet, utan det går till en bra start.
Kommunen är liksom, det har varit ett krav från kommunen nu att det behöver göras tydligare från er sida inför ett fortsatt avtal.
Nej, så här är det. Vi har under, nu har jag bara varit här i 1,5 år lite drygt, så att jag kan inte referera till hur alla samtal har varit tidigare. Men vi försöker hela tiden leva upp till alla våra partners utifrån de önskemål man har på uppföljning. Vi har tillsammans, det är inte vi tycker i Brynäs, precis som Gävle kommun, att vi behöver göra den här redovisningen bättre och tydligare. Det skapar en trovärdighet i samarbetet.
Ja, men det är ju en skillnad just med det här samarbetet, eftersom att det i slutändan är så att säga skattepengar som går in. Och det, om man jämför med fansens värvning, så är det ändå privat initiativ. Det finns någon slags, man är ensamt ansvarig för vilka pengar man stoppar in i Brynäs IF på ett sätt.
Men det här regleras ju med alla de avtal vi har. Så att om vi har ett avtal med Gävle kommun på ett ställe, så har vi ett avtal med Sandvik på ett annat sätt. Vi har avtal med Länsförsäkringar ut på ett tredje sätt. I slutändan så handlar det om att de partnerskap vi har är nöjda med samarbetet med Brynäs IF och de insatser vi gör för de pengar man satsar i Brynäs IF. Det handlar ju om att man vill förknippas med ett varumärke man tror på många andra delar. Och skulle vi inte leva upp till det, då kommer vi till en punkt att de partnerskapen finns ju inte kvar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Vi har noterat att det försvunnit ett par roller kring sporten. Om man ser till A-laget så är ju den roll som Honken haft som målvaktstränare inte kvar. Det blir någon slags dubbellösning som jag förstått det med Anton Hansson. Ove går ju in i, du får förtydliga sen, men Ove går in i båset och gissar att den roll han har haft innan som spelarutvecklare kanske inte ersätts. Du får rätta mig där också, men det, kan du prata lite om hur många roller kring sporten, på, gärna både på STH och junior, alltså totalt sett sporten som försvinner i den här spartiden?
Ja, både och ska jag försöka säga på förbi svaret. Jag kan inte säga idag exakt hur, vi håller fortfarande på att jobba med det, hur det ser ut exakt runt omkring sporten. Det går tillbaka till det svaret jag lämnade om ekonomi för spelartrupp. Allt det här ska ju på något sätt hänga ihop i slutändan. Om vi lägger mer pengar på spelartruppen så blir det ju mindre kvar pengar till annat. Och någonstans så försöker vi få upp en helhet i sporten just nu. Det vi däremot tidigt har sagt och det vi ser framför oss, det är att om jag är, vi tar ett exemplet med Ove, om jag är assisterande tränare, så ser vi att vi behöver använda Ove mer än att bara, ursäkta uttrycket, vara assisterande tränare. Vi behöver alla jobba mer multifunktionellt, hjälpa varandra med olika saker. Det var ett önskemål både från Ove och från vår sida att han ska ha kvar en del av sitt spelarutvecklingsuppdrag parallellt som assisterande tränare. Det är ju ett sätt att lösa, att försöka upprätthålla och bibehålla en kvalitet, men att man får göra lite fler saker, man får jobba mer över gränser och lite sånt. Så det kan jag svara på. Hur det blir på målvaktstränarsidan, det kan jag inte riktigt svara på än, för vi är inte färdiga med hur organisationen ser ut. Det vi vet att även Anton, som också är analytiker, han kommer också få utökade uppdrag och han har tidigare erfarenhet av att jobba med målvakter. Hur det sen i slutändan kommer att se ut när vi väl närmar oss säsong, det kan jag inte svara på idag.
Det finns ju roller och sporten som har försvunnit längs vägen. En sån här fråga som dyker upp ofta, Mikko Manner fick sparken innan kvalet, hade en säsong kvar på sitt kontrakt. Hur har den kostnaden så att säga tagits av föreningen? Löper den in i nästa säsong? Är han liksom en lönepost i Brynäs IF?
Nej, det är han inte. Vi kommer tillbaka till Johan igen. Han är duktig på att skriva avtal och i samförstånd med de vi skriver avtalen med. Det är ju inte så att vi tvingar. Men alla tränare, alla spelare från SHL-laget, alla kontrakt upphördes i samband med att vi lämnar, vi säger nu sista april. Så att vi har inga lönekostnader på vare sig Mikko Manner eller någon annan tränare in i nästa säsong.
Så det fanns en SHL-klausul även i tränarkontraktet? Ja.
Korrekt.
Ja, det låter ju fördelaktigt på många sätt.
Kansliet då, kan man säga någonting om det? Hur det kommer påverkas, antal tjänster och sådär?
Nej, kan jag inte säga i dagsläget. Och det är också så här att när vi kommer till den typen av diskussioner så går det först självklart via våra anställda när vi kommer. Men vi är inte där än. Utan jag har ju jobbat i en större del av tid på IKEA, men även i andra företag genom åren. Ibland så kan jag tycka att man som både företagsledare eller verksamheter gör de här frågorna lite för lätta. Det vill säga att nu ska vi spara eller anpassa vår verksamhet med x antal miljoner. Då räknar man antal anställda och så lyfter man bort dem och så har man löst problemet. Jag har som ambition att vi i Brynäs ska titta på allt annat vi gör först. Det vill säga, har vi pengar att spara på andra ställen än just på personal? Min uppfattning är att vi behöver de anställda vi har för att kunna upprätthålla en bra verksamhet. Sen kan man inte utesluta, i slutändan så tror jag att det skulle kunna innebära att vi har inte exakt samma uppställning vare sig runt sport eller kansli eller i alla delar av verksamheten, men vi har inte kommit dit än.
Hur bråttom är det att komma dit? Alltså ur ett,
det är bråttom. Ja. Det är bråttom. Det här är, du började fråga så att jag var en av de mer upptagna människorna i Gävle. Och det här är ju en av anledningarna. Människor är oerhört viktigt för mig och därför så är det kanske den absolut högsta prioriteringen. Sen är det ju det, är det här som är klurigt, ska jag säga, så är det väl på många arbetsplatser, det är inget speciellt för mig, men det gäller att vara ganska multifunktionell här just nu. För att vi vet också att ju tidigare vi kommer igång med det som vi har pratat en del om med spelartrupp och få in spelare och tränare, det har varit jättehögt på listan. Den andra delen handlar ju om hur ska vi anpassa ekonomin och kostnaderna. Men vi börjar närma oss till att vi ska kunna bli lite tydligare i det också.
Du, bara en grej som jag tänker på när du pratar om de här sakerna. Alla som jobbar ideellt runt matcher, för det är någonting som sällan kommer fram, publikvärdar och så här. Jag utgår från att det är personer som inte har en form av ersättning för att man gör det.
Många jobbar ideellt. Det är egentligen fantastiskt bra att du ställer frågan.
Vad har ni fått för signaler från de personerna?
Jag har inte pratat med speciellt många om dem. Man ska inte säga att man, men det kanske man gör tyvärr, eller jag gör, att jag tar lite grann för givet alla människors engagemang, och det ska man ju vara försiktig med att göra. Vi har ju regelbundna träffar även med med alla som jobbar ideellt runt omkring, och det kommer vi också ha. Vi har inte gjort det än efter nu säsongen är slut, men det är möten som vi kommer att ha. Men det är ju de stora hjältarna.
För matcharrangemangerna blir ju inte... Nej. Liksom, blir ju samma, antar jag.
Precis så är det.
Om vi pratar om att lägga en budget här. Lägger ni en budget i balans, så att säga? Eller vill ni lägga en budget med ett visst minusresultat för att satsa lite extra? Hur går tankarna där?
Vi har alltid utgått ifrån att vi ska ha en nollbudget. Jag tror att föreningen på något sätt alltid har gjort det. Och det har vi gjort inför för året som vi gick in i förra året. Nu sitter vi och försöker se, kommer vi ner i noll eller kommer vi landa lite minus? Då är det också något som vi pratar vidare med styrelsen om. Vi har fått ett ramverk från styrelsen kring vad vi har att jobba med. Men det är också en del av dilemmat, att man kan tycka, varför kommer ni liksom inte riktigt till skott? Ja, därför att saker och ting händer varje dag som man behöver ta hänsyn till, och så vill vi göra det så rätt och korrekt som möjligt. Så jag kan inte säga om det blir noll eller om det blir lite minus. Det är viktigt att vi har pengar för att kunna betala våra räkningar, att vi har ett eget kapital och likviditet. Det är det viktigaste. Det är överställt, skulle jag säga, om vi har lite minus på sista raden. Men ambitionen har hela tiden varit att nå nollbudget. Sen får vi se om vi når dit.
Normalt sett så räknar man ju, ni räknar ju aldrig in något slags avancemang, kvartsfinal, semifinaler eller den typen av slutspelsmatcher, om det nu är playoff för den eller också, i en sån här budget som ju normalt sett bör inbringa lite extra pengar. Gör man det nu när ni går ner i allsvenskan och säger, med ambitionen att vara topplag, att man räknar kvartsemi också för att...
Ja, det är en väldigt relevant fråga. Vi har ju hittills inte gjort den typen av kalkyler när vi har gått in, utan vi har utgått ifrån att vi inte spelar åttondelsfinaler, kvartsfinaler eller kvalspel heller för den delen, eller semifinalfinal, utan det har vi sagt som att det blir ett extra positivt tillskott i kassan då. Och det faktum att Brynäs inte har nått långt på flera år i slutspel framförallt, så har ju gjort att vi får ju aldrig in de extra intäkterna. Det gör ekonomin lite extra utmanande. I år har vi kalkylerat med att vi åtminstone kommer att klara en kvartsfinal. Det är utgångspunkten. Om vi inte tar den risken, då finns det ju risk att vi inte satsar tillräckligt mycket. Men det är en väldigt relevant fråga. Jag ber att få återkomma när vi har landat budgeten totalt, om jag kan vara lite tydligare. Men en viss intäkt på slutspel eller mot kvalspel räknar vi med.
Ni budgeterar minst för kvart i alla fall.
Ja, det kommer vi göra. Ja.
Lägger man budget för längre tid än ett år nu?
Hur ser det ut? Det är korrekt. Alltså det är ju så här att under år ett, och jag har inte den exakta siffran, men vi får ju en viss typ av fallskärmssystem, om man får kalla det så, när man ramlar ut första året från SHL ner till Allsvenskan. Så man får inte riktigt lika mycket, tror jag, när man går upp, och man får en viss ersättning också när man åker ner.
Någonstans kring 6 miljoner är siffra som cirkulerar för våra lyssnare.
Ja, om jag har förstått det rätt så är det så att det lag som går upp, då Modo och Djurgården, de får inte full ersättning, utan av med 6 miljoner ungefär, och som går
just
till
just
er.
Just den delen av kalkylen kommer jag fokusera på lite längre fram, hoppas jag. Just nu så tror jag att ungefär 6 miljoner, det skulle jag vilja säga stämmer. Och de skulle vi inte gå upp första året, då finns ju de pengarna inte kvar. Och det gör att vi behöver också titta på en budget på 2 år. Och det är därför också har tagit tid. Vi har idag inte knivskarp, men vi har ändå gjort en budget som är så pass klar att vi kan säga att om vi inte skulle gå upp, så har vi räknat in lite olika risker i budgeten för år 2 också. Och så har vi ändå lagt att vi skulle klara att hantera det också. Det har varit viktigt för styrelsen.
Djävulens advokat tänker jag, att ni la en budget för noll i år och går i alla fall ett antal miljoner back. Hur svårt är det att lägga en budget på 2 års sikt i en ny serie där man aldrig har varit?
Nej, du får ju göra det ganska grova penseldrag. Du får ju ändå, det är ju jättesvårt. Hur, vi kan ju idag inte veta exakt hur publiktillströmningen blir. Det blir ju gissningar. Och det är klart att jag har aldrig lagt en budget som har stämt med det faktiska utfallet exakt. Det är ytterst ovanligt. Så vi vet ju att det sker förändringar. Men då måste man ju försöka, vi försöker ju tänka in lite plus, lite minus. Vad är realistiskt? Jämföra med andra klubbar. Hur ser det ut? Och så på något sätt så skapar man ju någon bild av hur det skulle kunna se ut på både 1 och 2 års sikt. Mm.
Du, pappan till den rena dräkten, Johan Karling, han har ju lämnat föreningen för andra uppdrag. Och det kan jag ta någonting kort om det. Det hade ingenting att göra med att ni åkte ur, va?
Nej,
alltså att det klargjorde.
Nej, absolut inte. Johan, det har ju varit Johans privatsituation är ju att han har ju sin familj i Stockholm. Och med 2 små barn, en fru som också har, precis som han, ett jobb som kräver tid. Det har gjort att hans närvaro här i Gävle har varit begränsad under den tiden han har varit kommersiell chef. Och han har själv känt att hans närvarande ledarskap inte riktigt räcker till, känns sig lite otillräcklig, vilket aldrig är bra. Samtidigt så för att få en bättre balans i sitt liv så pratar vi om hur ska vi lösa den situationen och hur vill han lösa den. Ska inte jag prata om hur Johan tänker, men utgångspunkten har ändå varit att han vill få en bättre balans i sitt liv. Han har varit 10 år i Brynäs IF, gjort fantastiskt mycket bra för den här föreningen. Så när han och jag har haft samtal och han har landat i att jag tittar på dem, så har vi försökt i samförstånd lösa det. Så redan i december så landade han i att jag tänker göra någonting annat och presenterade lite olika saker. Vi har också diskuterat hans olika jobbalternativ han har haft. Så jag hoppas han tycker att jag har varit bra bollplank i den situationen. Så det är ingen överraskning. Men jag har ingenting att göra med att vi ramlar ur SHL.
Men hans skötebarn, rena dräkten, blir den kvar nu eller vad händer med den? Och ni kanske behöver de pengarna som ändå någonstans intäkter för reklam.
Ja, det här är en väldigt frekvent fråga också. Om vi börjar med, jag var ju inte här när den redan dräkten implementerades. Men jag har ju sett den ekonomiska uppföljningen på vad som hände när vi implementerade den rena dräkten. Och vad jag tror att många inte känner till är att våra intäkter ökade ju. Det är ju det som är spännande. Vi får alltså in mer pengar vid den förändringen än vad vi hade innan. Alltså mer pengar till Brynäs IF för att vi har en ren dräkt. Och det är ju för att många partners köpte in på idén att göra någonting annat med ett större värde. Och symbolen för det blev den rena dräkten. Nu ska jag försöka komma tillbaka till det du egentligen frågar om. För du frågar, vad gör vi nu då? Men jag tycker det är ändå viktigt att säga det. För det kan ju lätt bli att det är något slags socialt projekt. Ja, men det är återigen ett sätt att skapa intäkter. Jag vet ju, nu lägger jag ut texten ytterligare på den här frågan i alla fall, att andra SHL-klubbar, de vill inget hellre än att göra samma sak som Brynäs IF har gjort. Men vågar man, får man ihop det ekonomiskt, så det är inte så att vi är helt unika. Nu när vi har kommit till den här situationen så får vi frågan, skulle vi kunna tänka oss att på något sätt återta någonting på direkten? Och då handlar ju det om återigen de avtal och överenskommelser vi har med våra nuvarande partners. Men jag och Jakob och Johan, vi har ju liksom inga problem att samtala med dem om det. Skulle det komma in, att vi skulle se att Brynäs skulle kunna få ökade intäkter i den situation vi befinner oss nu, så är inte jag främmande för att ha samtal med dem. Hur ställer sig de nuvarande partners som ändå betalar för att räkna idén, hur ställer de sig till det? Så det är ett samtal vi i så fall får ha. Så dörren är inte stängd, men vi har heller inte fattat beslut att någonting ska pågå.
Om ni får ett företag som vill, ja, men vi lägger 1 miljon för att vi får ha våran logga på eran tröja. Vad tänker du då?
Att du får betala mer.
hur länge, men om man säger så där, det är en diskussion med de andra partners, för det här löper liksom,
ja, precis.
Hur långt liksom har ni in i framtiden, är det avtalat i grundläget?
Nej, men det är ju olika avtal som löper olika långt. Jag menar bara att om jag har ett samarbete med en partner, oavsett var jag befinner mig. Vi har ju samtal med de här människorna. Det är ju människor som vill jobba med Brynäs. Man har köpt in på en idé. Då måste vi prata med dem om det och säga att hur kan vi upprätthålla den här idén? Kan vi göra de här sakerna? Men det ska ju ske i samförstånd med dem. Det skulle ju vara, på något annat sätt kan man inte göra det.
Det är tur att SAS inte sköter tröjsponsringen. Som 1 miljon var för billigt i alla fall. Det har vi konstaterat.
Ja, jag tycker värdet i Brynäs tröja är större än så.
Ja.
Ja. Säger klubbdirektören. Ja.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Den sportsliga delen då? Nu får vi skifta fokus. Det har varit för mycket pengar att ta för alla inblandade.
Ja.
Ni gjorde ju direkt efter, vet jag, vi hade lite kontakt, satte ner en stor grundlig sportslig utvärdering. Johan, men även såklart du inspelar här. Vad är den liksom kärnan och slutsatsen av den? Om vi ska hisspitchen på den sportsliga utvärderingen här.
Jag vill ju gärna börja i att, och det kan ju tyckas som ett försvarstal från mig, då får du väl uppfatta så, men den här föreningen, och jag har sagt det många gånger, har ju haft utmaningar under 20 års tid med några få undantag. 2012, 2017, så ser man över tid så har föreningen inte alls levt upp till de förväntningar och den vision föreningen har. Jag tror att man gör det lite för lätt för sig genom att bara titta på förra säsongen. Jag tycker man ska försöka se det här över tid. Vad är det som gör att Brynäs inte lyckas? Då tror jag också det är viktigt att den utvärderingen inte görs av Håkan Svedman som kommer in, som faktiskt är klubbdirektör. Jag tycker det är viktigt att det här görs med flera inblandade som har följt och känner föreningen. Och då, vilket jag tycker är alldeles utmärkt, har styrelsen tillsatt en analysgrupp som ska titta på vad är det som har gått fel över tid. Så att man inte bara tittar på året. Jag behöver ändå säga det, för jag tycker det är viktigt att få med. Tittar man, om vi då hoppar in på den innevarande säsongen. För det är ju ändå under det året som jag har varit klubbdirektör. Så då är det ju det vi ska prata om. Så det köper jag. Så tycker jag någonstans att nu är inte jag, jag är ju inte hockeyguren, utan jag jobbar ju med ledarskap, värderingar som också är kopplat till laget och allting runt omkring. Men en sak, vi säger jag då, tyckte att vi fick in tillräckligt bra spelare för att kunna hamna på en bättre position i den här ligan än att åka ur. Det tycker vi fortfarande att vi hade för bra spelare, men ändå hamnar vi i en situation att vi inte är kvar i SHL. Och då är det en 10 000 kronors frågan, varför då? Vad är det som händer? Och då är min och vår uppfattning att vi fick inte ihop det här, de här spelarna till att bli ett lag i tillräckligt stor utsträckning. Vi fick inte laget att prestera. Och då handlar det om ledarskapet. Ledarskapet inkluderar mig, inkluderar sportcheferna, inkluderar tränarna. Sen har faktiskt de enskilda spelarna också ett ansvar. Så här långt är det ju ingen som har ställt sig fri från det här ansvaret och säger att det här är inte mitt fel, utan vi känner ett gemensamt ansvar för den här situationen. Om jag bygger vidare på det resonemanget så tycker jag att Brynäs IF saknar en tydlig identitet. Och det här tror jag är en väldigt, väldigt viktig del. Jag ska försöka beskriva det så att de, i alla verksamheter så finns det ju någonting, eller i de bra fungerande verksamheterna så finns det ju en identitet, vad man står för. Jag är ganska säker på att om du kommer till Skellefteå eller Frölunda för att ta ett par av de hockeykollegor vi har haft i SHL, så tror jag att det är väldigt tydligt vad som gäller när man kommer till Frölunda eller till Skellefteå. I Skellefteå är jag ganska säker, för jag har hört mycket, tagit mycket, tittat mycket på hur de jobbar. Man har haft kontinuitet, man har haft starka individer och ledare under långa perioder som har implementerat någonting som den här föreningen står för. Och då kan man tycka, är det här så viktigt då när det handlar om en prestation i ett lag? Ja, det är det. Vi tyckte vi fick in karaktärstarka spelare, men vad var det man flyttade in i? Och när jag säger det här så pekar jag ju direkt på mig själv, mitt eget ledarskap. Min oförmåga så här långt att kunna göra det här tydligt vad föreningen ska stå för. Samtidigt är det inte bara min fråga att skapa en identitet, det är hela föreningens ansvar. Det startar i en styrelse, via en klubbledning, och sen går det ut i ända ut i spelartrupp och lag. Någonstans så tror jag, eller har jag en uppfattning om, och den kan ju självklart vara fel, det är därför en analysgrupp ska titta på det här, men att både gissa när Peter Andersson kom in och när Mikko Manne kommer in, så har man fått lite för stort mandat för lite för många frågor. Man har inte bara varit huvudtränare för hur laget ska spela hockey, man har också fått en liten annan kostym och fått ett, och det här som jag har försökt säga flera gånger, det är ju inte deras fel. Det är ju föreningen som inte har satt ramar och förutsättningar. Och när det blir lite så här, du ska få komma in Erik, jag vet att jag pratar länge nu. Men när det blir det här, då tror jag det skapas, då blir det inte tydligt vad som gäller. Det här i slutändan påverkar också spelet på isen.
Men du pratar om ledarskapet från dig, från Johan Hasén, från spelarna och från Mikko Manne då. Mm. Alla utom Mikko Manne är så att säga kvar i det här. Kärnan av spelarna, de ledande spelarna, de liksom som kom in, många är kvar. Hur, det låter ändå som att man pekar ganska mycket på det ledarskap som Mikko Manne har, för det, han är ju i stort är han ju en, den liksom sak som inte är kvar i föreningen. Kan du säga någonting om den utvärderingen av Mikko Mannes ledarskap och vad det var som inte funkade?
Jag tycker egentligen inte om att prata om människor på det sättet eller för en enskild individ. Jag konstaterar, och när vi, ju längre säsongen gick och vi närmade oss, så fick vi en uppfattning att det här inte riktigt hänger ihop. Men man får vara lite försiktig och säga att det var Mikkos fel, för det är inte det jag försöker förmedla. Vi har alla ett ansvar i det. Men när man då tittar på det som jag tycker att det måste hänga ihop, så har jag en större tilltro till den ledarstab som kliver in nu, att vi kunna få ihop det här som en helhet. Och jag tror, återigen, får det inte uppfattas som att jag pekar på att det var Mickos fel. Jag pekar att förutsättningarna för Micko, då pekar jag snarare på mig själv än på honom.
Därför tänker jag fråga så här. Kan det vara så här i Brynäs under flera år att man har tagit in tränare utifrån och man har haft olika tränare, men man någonstans har suttit i en klubbledning och känt att varsågod, ta hand om det här du. Nu är det ditt ansvar. Jag, är det det du säger? Eller?
Jag vet inte hur det har varit när jag kom hit.
Men hur var det under Micko till exempel?
Nej, men jag var inte här när Micko anställdes heller. Det jag kan konstatera är att när Micko anställdes i Brynäs IF, så var det under en period när klubbdirektör, sportchef, styrelse, alla lämnade ungefär samtidigt. All heder åt Micko som klev in och tog ett jättestort ansvar ihop med ett antal andra personer i den situationen. Men jag tror inte att ramarna och förutsättningarna var tydliga. Och där är jag självkritisk. Det har jag också pratat med Micko om och med övriga tränare. Att jag borde ha varit tydligare med vilket ramverk även tränarna hade. Det hade underlättat för dem. Återigen, det är inte deras fel, men det hade underlättat för tränarna att kunna göra ett ännu bättre jobb.
I november så förlängde ni ändå med Micko under pågående säsong. Gjorde bedömningen att det liksom var en tränare som skulle ta ytterligare en säsong in i SHL. Vad var det som var annorlunda i november kontra i början på mars eller ännu tidigare då, om du upptäckte det?
Nej, alltså vid den tidpunkten förlängde, jag tror vi låg 7 eller 8. Johan som ligger väldigt nära trots allt spelarna, finns ju starka relationer, ledarstab. Jag tror att de allra, vi kan ju inte säga att alla människor tillfrågas naturligtvis, men uppfattningen var att vi var på rätt väg. Det var ingen självklar förlängning, men uppfattningen var att vi ville bygga vidare på Micko ytterligare ett år vid den tidpunkten. När man nu sitter och tittar på det med facit i hand är det väldigt lätt att säga att det var vad vi gjorde, det skulle vi inte ha gjort. Men i den tidpunkten då tog vi det beslut vi tyckte var rätt och riktigt då. Och jag har full förståelse och respekt för att människor tycker att ja, men det var ett fel beslut. Ja, då, det var det kanske. Men så upplevde vi det då. När, ju längre säsongen gick så man kan säga att efter den förlängningen så gick det åt fel håll ganska snabbt. Vi tappade positioner, vi fick inte in de poäng vi skulle. Vi kommer till en punkt att vi går in i ett kvalspel. Bedömningen blir någonstans att vi har större chans att klara det här om vi gör en förändring eller inte, och det blev det som fattade beslutet.
Kanske svårt att svara på för dig, men du kanske kan ha en uppfattning. Upplevde du att sista månaderna, sista tiden att Micko tappade spelartruppen i takt med att ni närmade er kval och HV bara vann och vann?
Spelartruppen och de enskilda spelarna var kolossalt lojala, ska jag säga, mot den tränarstab som har varit. Så att jag tror att det är mer att vi någonstans så såg vi att de här resultaten går ju inte riktigt vår väg. Det är jättesvårt att säga exakt vad det är som får. Det är en blandning mellan de faktiska resultaten, en känsla, en uppfattning som man ändå någonstans går på när man tar den typen av beslut. Hade det varit ett lätt beslut att ta, och självklart, då hade man förmodligen gjort det tidigare. Jag tror att det var lättare för Malmö valde ju sin väg, man behöll sin tränare, HV gjorde en förändring. Vi kom väldigt nära i slutet på säsongen innan vi tog vårt beslut. Och det hänger ihop med att vi hade en förhoppning och tro på att vi skulle klara det.
Flera av spelarna sa ju att spelartruppen inte var tillfrågade i beslutet att byta tränare. Var det så?
Nej, alltså samtal med spelare pågår ju hela tiden, men det var inte spelarna som var drivande att vi skulle byta tränare.
Igår tillsatte ni också det ni kallar ett advisory board. Jag är fräck nog och kallar det ett sportråd för våra lyssnare.
Du får vara fräck och göra det.
Ja, det okay. Exakt. Ja. Det okay. Lite för som sagt var att kanske ta tillbaka makten till klubben från tränarna, om jag förstår det rätt. Vi ska kanske inte gå in på det taktiska du och jag, så det är inte det därför vi är här.
Jag vill vara tydlig med att jag lägger mig faktiskt aldrig i det taktiska hockeyspelande. Så det kan jag lugna alla lyssnare.
Ja. Men har föreningen Brynäs en spelidé där vi står just nu? Eller har man Niklas Hjelstedt spelidé, eller har Brynäs en spelidé, om du förstår vad jag menar?
Jag tror att den spelidén ska byggas tillsammans. Jag tror att det är just därför ett advisory board är viktigt. Det här är synpunkter som har kommit in, återigen, självkritiskt. Borde kanske ha hanterat den frågan lite tidigare. Jag tror att vi trodde starkt på den spelidé som Micko implementerade framgångsrik i och ville bygga vidare på den. Så han har ju haft en stor påverkan på hur vi har spelat hockey så här långt. Men någonstans så tänker vi att vi behöver ta tillbaka spelidén och sättet. Jag kan dra lite jämförelse med Sirius fotboll. Jag har suttit i styrelsen där för att åskådliggöra det. Sirius fotboll har, nu är jag inte kvar i styrelsen så jag får passa mig för vad jag säger. Men man byter tränare i år, det är ett konstaterat faktum. Och har en tränare med en liten annan filosofi än förra årets tränare. Men man har fortfarande samma identitet kvar kring hur man vill spela fotboll fast man har en annan taktik. Och den här identiteten, nu är jag tillbaka, den måste starta någonstans vad föreningen ska stå för. Det är någonting som tränarna ska flytta in i. Sen är det självklart att en enskild huvudtränare måste få ta ansvar för hur laget i slutändan ska spela. Men det måste präglas av vissa saker. Och det är den identiteten vi behöver sätta. Och där kan vi få hjälp av ett sportråd med bra kompetens.
För jag, lite när jag tittade på det här advisory boardet, det kan man vara rak och tydlig och säga att det här är hur Brynäs herrlag ska spela hockey? Eller finns det en större bild av hur Brynäs ska spela hockey?
Det har väl varit så att herrlaget har satt lite grann ramarna för hur föreningen, och går du ner och tittar på hur juniorlag och hur vi ska fostra spelarna underifrån, så är det visst naturligtvis i linje med hur långt man har kommit i sin utveckling. Får inte bli för taktiskt för tidigt, men i slutändan så ska det här prägla hur vi spelar. Tittar man på damernas sätt att spela hockey så påverkas det också av den spelidé vi har haft så här långt. Nu tror jag att det kommer att ske lite förändringar, men återigen, vi måste hitta identiteten och sen så kommer det taktiska spelet, det kommer att reda ut sig.
Vill du flika in här?
Ja, nej, men precis. Men egentligen en annan fråga, för jag tyckte det var ganska tydligt att det är klart att det är tränaren som någonstans ska sätta, men när du nämner juniorerna, och jag förstår så har det varit det har varit turbulens på juniorsidan egentligen. Framförallt J20 har ju gått dåligt, man har bytt tränare även där flera gånger. Nu står ni utan tränare på J20 igen. Vad kan du säga generellt om juniorverksamheten? Ni gjorde, eller var det kanske innan din tid, ni bytte junioransvarig inför den här säsongen. Kom in en ny person där, Rickard Brelin. Vad kan du säga om juniorverksamheten?
Ja, när jag kom in hade vi ju ingen.
Nej.
Så vi har inte bytt någon, utan det är ju... Det är återigen, får man komma tillbaka till den här bristen på kontinuitet och mycket omsättning. Det har inte varit bra. Sen finns det säkert olika anledningar till att, och jag, återigen, jag är inte här, jag vill inte recensera hur det har varit. Jag vet inte anledningen till att lämna.
Men hur vill ni jobba nu då?
Nej, men vi tycker att Ricka gör, för första om vi börjar där, gör ett jättebra jobb mot föräldrar, mot spelare, mot ungdomarna. Oerhört skicklig och bra på det. Sen behöver vi naturligtvis hitta tränare som också stannar under en längre period och som vi tycker fungerar väl. Och vi tycker någonstans att tittar vi på U16 som vann vid guld, vi är väldigt glada över hur den verksamheten har drivits. Vi tyckte att J18-laget blev bättre och bättre ju länge säsongen gick. Också en ny person som kommer in till oss, men i slutändan så har det landat ganska väl. Fick ju inte ordning på J20 och de resultat vi ville, det får man ju vara ärlig och säga. Och då behöver vi naturligtvis titta på, behöver vi göra förändringar här, och det är ju det vi gör.
Vi börjar närma oss. Jag vet att du det späckade schemat. Vi ska försöka.
Det är lite intressant där tycker jag.
Vi kunde kört ett dubbla avsnitt, ja, men vi får väl återkomma senare. Kanske det finns ännu fler svar. Serien drar igång i september. När känns det som att du kommer ha en klar bild av så här mycket kan spelartruppen kosta, så här mycket kan runt omkring verksamheten kosta? När liksom måste de här bilderna börja bli klara för dig gentemot styrelse och gentemot personal?
Jag tycker vi behöver hitta det här egentligen de närmsta veckorna, så måste ju ramarna ligga. Vi tittar tillbaka på, utan att nämna något namn på någon annan förening, men vi vet att en av de klubbarna som ramlat ur och i sitt så kallade återtåg, om man får använda det uttrycket, började med en lite lägre budget, så lät man den, så värvar man ganska mycket för att förstärka laget under säsong. Det är ju ett alternativ som också finns. Vi får inte riska för mycket. Men att ha ramverket klart och en bra spelartrupp att gå igång med, det måste vi ha klart inom budgeten, för det måste ju finnas om ett par veckor.
Ja. Vad står föreningen om du får välja i september då? Om du kan prata från ditt perspektiv, när serien drar igång och gärna också kanske när serien är färdigspelad. Det är väl ett år till finalspelet ungefär är färdigt i Hockeyallsvenskan.
Man blir nervös när man ser Djurgården-Modo, så jag vågar inte tänka på, eller jag vill gärna tänka på hur jag var där, men det kommer säkert att vara spännande.
Vilka vill du ska gå upp?
Nej, det har jag ingen uppfattning om faktiskt.
Vad är bäst för Brynäs då, om du redan tänker så? Det måste jag ändå ha en tanke om.
Då lyssnar jag på vad andra säger. Det jag hör är att det är bättre om Djurgården går upp, för att de har kanske starkare ekonomiska förutsättningar. Men när jag tittar på hur de här matcherna ser ut, så vet jag inte om jag... Då känns det liksom... det kommer att bli jättetufft oavsett.
Om du får se, ha en vision av vad föreningen står i september då? Liksom utifrån ditt perspektiv.
När du säger föreningen, det är ju en jättestor fråga. Ja, du sa ja, precis gud, att vi närmar oss slutet. Nu kan jag prata i 20 minuter.
Ja, det är upp till dig.
Jag hoppas att vi har fått, jag hoppas att vi har kommit långt i att kunna både prata och fått förankrat och ett stöd för den här delen som jag pratar om, identitetsarbetet. Det skulle kännas väldigt, väldigt starkt att när vi går in, att vi har samlat ihop föreningen och står bakom det vi försöker driva. Allt ifrån partners, medlemmar, supportrar och annat. Så det tycker jag, det hade varit fantastiskt. Vi är lite spretiga tycker jag just nu, och det med all rätt och med full förståelse. Men någonstans så behöver vi ju landa det och komma samman. Det tror jag alla vill. Sen hur vi ska göra det är ju en utmaning. Men där skulle jag vilja att vi var i september. Att vi känner att nu går Brynäs starkt tillsammans. Nu står vi bakom klubbmärket och sättet vi ska jobba framåt. Så att det blir kraftfullt då. Det skulle kännas fint.
Bara en liten grej som jag tror vi glömde lite grann när vi pratade om spelarkontrakt och lite sådana saker. Hur jobbar Brynäs? För att tidigare i SHL då jobbar ni ju med alltså årsvis, alltså 12 månaders kontrakt på spelare eller under längre år. Men alltså man har avtal som gäller även under sommarmånaderna. Men vad vi förstår så jobbar ju inte alla hockeyallsvenska klubbar så, utan man kontrakterar spelare över säsong. Hur gör Brynäs i den här frågan?
Jag tror att i slutändan så kan det ju landa en kombination av att några spelare kanske får ett kortare avtal och några. Om vi pratar om de förlängningar vi nu har gjort så här långt, så är det spelare som har ambitionen att vi ska spela vidare och komma upp igen. De kliver in i det här för att man tror på föreningens resa tillbaka till SHL, och där har vi också tecknat flera årsavtal med flera av dem. I något fall är det ett år, men de flesta har ju längre avtal, så de lever ju kvar. Sen så ska inte jag utesluta att när vi kommer längre fram och vi börjar titta på hur vi ska få upp den här totalen som vi har pratat om, att det skulle kunna innebära en annan form av kontrakt, men det vet jag inte i dagsläget.
En sån som, bara som ett exempel, Anton Johannesson som kommer från en ettan verklighet här. Är han Brynäs spelare från och med så att säga dags dato? Eller är han Brynäs spelare en bit in i sommaren?
Nu har jag försökt svara på alla frågor och nu har jag, vet inte hur länge vi hållit på. Jag vet inte.
Nej. Det stod i pressmeddelandet att han kommer ansluta under sommaren. Då kan man nästan gissa att sommaren kan ju vara...
Ja, det kan vara imorgon, det är fint väder ute.
Ja, men det kan jag vara vet från när det går på isen.
Nej, jag vet det, faktiskt, helt ärligt. Ja, jag ska säga att här är jag helt lugn över Johan Erikas förmåga att kunna skriva avtalen på korrekt sätt. Så att det, jag vet faktiskt inte. Det borde jag väl veta.
Men det finns en, för de här spelarna som har förlängt nu, om man spelar för en lägre lön, det finns en klausul när man flyttar, alltså när man går upp i SHL, då blir det mer SHL-mässiga
löner. Det finns ju, avtalen skrivs ju oftast i alla fall på ett så sätt att om vi går upp så är de här förutsättningarna som gäller, spelar vi kvar i de här förutsättningarna som gäller. Så skrivs avtalen.
Kan det också vara en orot för andra spelare att komma in, plocka en spelare från allsvenskan, att vi som de säger, garanterar det att går vi upp så är du kvar här hos oss även nästa säsong.
Så kan det vara i vissa förhandlingar, att man skriver ett avtal som gör att okej, du är med oss i allsvenskan och vi går upp nu och går vidare, då har du ett förlängt avtal. Så kan det bli.
Med den här spelarbudgeten, med den här storleken på förening och med de här värvningarna eller förlängningarna som jag gjort, så går ju Brynäs med stor sannolikhet in i nästa års hockeyallsvenska som favoriter. Tror du att ni kommer kunna leva upp till det avslutningsvis?
Ja, det tror jag. Eller jag är övertygad om det. Det jag skulle vilja lägga till här, som jag tycker också blir tydligt i vi behöver kanske också titta över i slutändan att vi har rätt profiler i laget. Det jag tycker, det kan man väl också få säga, man får väl hylla Malmö som ändå gör en väldigt bra kvalserie. Jag tycker att de hade också några profiler i sitt lag som var väldigt lämpade för den här typen av, kallar det för slutspelshockey om jag får säga. Det är ju samma när man spelar kval. Det är en del som Johan Erika ihop med tränarstaben pratar intensivt om. I slutändan så kommer det här att handla om att man ska vinna de sista matcherna. Jag vill inte låta brist på ödmjukhet och arrogant, men det borde vara så att vi kommer att vara med och fightas när det drar ihop sig nästa säsong. Det får man ändå förvänta sig. Men när det väl gäller, det tycker jag också de här matcherna visar nu när man tittar på Björklöven, Djurgården, när man tittar på, så gäller det att vi har rätt karaktärer som är oerhört bra i den typen av matcher. Så det försöker vi ta med i lagbygget. Och jag tror att vi får ihop det.
Har ni cirklat in en Brynäs motsvarighet i Fredrik Weigel?
Ja, precis. Vi har precis förlängt ett avtal med en kille som heter Johan Larsson. Ja. Och när man känner honom så är det en kille man gärna tar med sig in i den typen av spel.
med de orden så tackar vi Håkan Svedman för besöket.
Ja, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack själva. Vi lär få anledning att återkomma.
Det hoppas jag. Ha det bra.
Tack.